Någon nämnde här att de har uppoffrat sig stort när de är här idag. Det är visst någon hockeymatch på gång, och för den som är intresserad kan jag förstå att det är ett offer. Så Gud välsigne dig för att du är här. Jag har också offrat mig lite, och det är ju förberett mig hela dagen. Och det är lustigt på något sätt när man ska förbereda sig för en predikan, så råkar det säga att man har... Jag börjar alltid från grunden, ja, och så tänker jag, okej, det här måste man täcka, och så det här kring det här ämnet. Och till slut sitter jag med 50-11 sidor och tänker, vad ska jag egentligen säga? Så nu vet ni då hur det känns att stå här idag. Men det är ju härligt att jag får tala om den helige ande, för det är ett av mina favoritämnen. Ja. Därför att den helige ande är mycket fascinerande, tycker jag. Jag tycker det är Guds så ofattbart smarta plan att ge oss den helige ande. Jag vet inte om du har förstått det, men alltså, tänk när den onde, eller så djävulen, han är inte så trevlig. När han står och tänker, nu vinner jag, för nu korsfäster vi den här eländiga Guds son som vinglar omkring här och gör en massa saker och stör det som jag vill göra. Förstår ni? Han spikar upp honom och han triumferar. Men ups, 3 dagar senare händer någonting. Och plötsligt stiger han upp igen. Och det hemskaste, det är ju att det kommer ännu fler som börjar likna honom och bete sig som honom. Som börjar ta hand om andra människor. Då förstår ni att man blir inspirerad att få tala om anden. Därför att det är det som händer. Visst? Okej, nu ska jag inte gå ahead här i förväg i vad jag ska säga. Okej, vi ska alltså tala om den helige ande, och vi läser ju i församlingen här i Nya Testamentet, och vi vill också undervisa från Nya Testamentet olika delar. Och därför hamnar vi idag på vad den helige ande är för någonting och vem han är. Vi vet att vi har en treenig Gud, och den helige ande, han är en av dessa tre. Han är lika mycket Gud som Fadern och Sonen. De är ett. Så du kan inte skvallra till Jesus och säga att si vad den helige ande gjorde. Därför att det vet han redan om, och det finns ingenting som kommer emellan deras enhet. De älskar varandra fullständigt, och vad du än säger så stör du inte deras kärlek, deras enhet. Det är ganska tryggt, eller hur? Man kan ju ibland manipulera människor. Man går till mamma när man inte får det man vill ha, pappa och så vidare. Va? Men det funkar inte här. Utan han är ett och kommer att göra samma sak. Fadern gör samma sak som, eller sonen gör samma som fadern. Det sa han flera gånger när han var här. Likaså säger också anden att han gör det han får ifrån fadern, det han Jesus gör. Så de gör samma sak, så du kan inte manipulera honom. Okej, nu har vi lagt en grund. Är det bra? Den heliga ande, tycker jag, är den mest fantastiska gåvan som Gud har kunnat ge oss. Som en hjälp i vårt liv som kristna. Ett kristet liv utan den heliga ande skulle jag vilja likna vid en bil, hur snygg som helst, men utan olja. Kanske ganska bra. Och vi vet ju alla, utan olja så skär det sig ganska fort. Jag ska inte desto mer gå in på det här med bilar. Det är inte mitt ämne idag. Den heliga ande är mer än en odefinierbar och ogripbar positiv kraft som svävar omkring oss. Som kanske är lite nyckfull och gör som man själv tycker ibland. För idag ska jag vilja att du förstår att den helige ande är en person. Att du kan lära att känna denna helige ande, Guds ande. Och att han är din hjälpare i ditt liv som troende. Rakt upp och ner i vardagen. Passar det bra? Det kan bli lite teoretiskt att prata om den helige ande, men jag tror att anden själv ska uppenbara sig för oss idag. Det är verkligen min bön här. Så det har jag bett om. Och det är ju skönt att det inte är mitt verk utan hans verk. Och jag kunde ju bara ge ett kort litet exempel på hur det fungerar med anden i vardagen. När man har suttit och förberett sig en hel dag och tycker att ingenting funkar. Och man kör in och är måttligt stressad i trafiken på alla bilar som är i vägen, och min son, han är så bra, Basse, så säger han så här: mamma, det är ju inte du som ska göra det där, det är ju Jesus, jag ska be för dig. Och så ber han för mig i bilen, och det är anden i vardagen. Och plötsligt tänker jag, fy vad jag blir glad. Det får gå hur du vill. Jag sitter bland vänner, hoppas jag, eller står bland vänner. Vi har alla fått förmån och möjligheten genom Jesus att få lära känna den helige ande och bli frälsta. Så det är fantastiskt, eller hur? Det var ett litet exempel där vi behöver den helige ande i vardagen. Och Bibeln säger också att vi ska leva efter anden, vandra i anden. Därför så ska vi gå in lite på vem är den helige ande. Och de som var på encountern för inte så länge sedan har fått lite repetition här nu. Men det tror jag de ska tåla. Mm. Alltså vem är den helige ande? Den helige ande är alltså den tredje delen av guddomen, eller den tredje guden kan man säga. Han är inte en tredje gud, han är ett, så det är en gud. Men han är den tredje av dem och han fungerar här och nu idag. Men den helige ande är faktiskt den som föder oss på nytt. Så det är min första lilla punkt. Vem är den helige ande? Jo, han är den som föder oss på nytt. Han är den som ger oss ett nytt hjärta och en ny natur. I andra Korinterbrevet 5:17 så står det att vi är nya skapelser i Kristus Jesus. Det är någonting som sker genom honom. Sen står det också, då vi blir födda på nytt av anden, flyttar alltså Guds ande in i våra hjärtan. Vi blir tempel åt den helige ande som bor i oss. Det här är första Korinterbrevet 6:19, står ordagrant så här. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva? Mm. Så det är den helige ande som gör någonting. Han flyttar in på vår insida. Vi får nytt liv och vi blir känsliga för Guds ande. Kanske vi kan kalla det för ett andligt uppvaknande. Alltså någonting vaknar på insidan hos oss. Och jag tror att vi blir väldigt medvetna om kampen mellan köttet och anden som vi talar om i bibliska termer. Alltså kampen mellan det jag inte vill och det jag vill. Och det jag vet att det är rätt men jag inte gör. Ni vet det här. Och vi ska gå in på det lite mera sen. Vi börjar i alla fall förstå Guds tankar och vad som är på hans hjärta när vi blir födda på nytt. När vi tar emot Jesus och säger att vi behöver honom. Att vi förstår att vi behöver bli frälsta och behöver Guds nåd i våra liv. Det är ett verk som anden gör, alltså inte vi. Jag tror jag kommer in på det lite senare ännu. Men vad vi börjar känna är sorg över synden i våra liv. Vi längtar efter renhet och frihet. Det kanske vi inte hade förut utan hans ande. Men någonting vaknar till liv. Någonting som säger, det här är inte bra för mig. Jag känner att jag vill bli fri från det här. Jag vill bli ren. Jag vill leva rätt. Och det här är något som anden gör när han föder oss på nytt och flyttar in och blir boende på vår insida. Guds egen ande. Det gör att vi längtar efter att tillbe och ära honom och tacka honom för allt det fantastiska han har gjort för oss. Att hjälpa och betjäna andra människor är också ett verk av att anden flyttar in på vår insida. Jag skulle säga att Guds ande är egentligen den som då verkar i oss så att vi uppfyller lagen. Vilken lag menar du då? Jo, låt oss läsa lite grann. I Matteus 22 så står det så här, vers 36-40. Matteus 22:36-40. Mästare, vilken är det största budet i lagen? Han svarar, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Och jag tror att det här är ingenting vi kan göra av oss själva, därför att vi vet och kan och har läst om den gyllene regeln och vet att vi borde vara snälla med varandra inom familjens väggar, utanför hos grannarna som kanske planterar en häck där inte vi vill ha den. Vi vet att vi borde vara trevliga och snälla och duktiga, men jag påstår att det här kan vi inte göra i oss själva. Vi vet det i vårt huvud att det är rätt, men vi har mycket svårt att göra det. Desto lättare går det när vi får det här oljan i våra liv. Alltså när Gud flyttar in. När hans ande får hjälpa oss med just de här sakerna. För då blir han den som ger oss kraften till att göra just det här. Är det okej? Okay? Mm. Genom detta mitt nya hjärta så får jag möjlighet att leva i lydnad och renhet inför Gud. För jag får ta emot Kristi natur. Och det här är ju ingenting som sker automatiskt. När vi tar emot anden så kan och bör vi leva i hans kraft och helighet. Men det innebär inte att vi oss själva genast blir fullständigt fyllda med kraft och fullkomliga i allting. Och börja vandra i anden alltid. Det är det vi längtar efter. Men det sker inte genast. Och det här är ju bra att notera. Den helige ande är alltså den som föder oss på nytt. Hur gör han det? Jo, du får höra budskapet om Jesus Kristus. Att du behöver få syndernas förlåtelse och att Gud vill ge dig den. Han älskar dig och han vill lyfta av dig syndabördan. Han vill lyfta av dig dina problem. Han vill komma in och förvandla ditt hjärta så att du kan lära känna honom. Och när du säger jag behöver dig Jesus, att jag behöver frälsningen, så kommer han också in och tar sin boning i dig och han kan verka det här i dig. Så den helige ande föder oss på nytt. Det är väl bra? Okej, okay. Blev det tydligt? Mm. En annan sak som den helige ande är att han är vår hjälpare. När man väl har börjat vandra på den här vandringen, man blir född på nytt, så vet vi allt som är nyfött är smått och litet och behöver hjälp. Och jag hoppas vi kan bevara det här barnaskapets ande, vilken Jesus också pratar om mycket, att vi behöver vara som barn. Vi kan inte allt, vi vet inte allt, inte fast vi ens har varit med i kyrkan i många, många år. Det tror jag är bra att komma ihåg, att vi har verkligen behov av anden hela tiden, alltså Guds hjälp. Och det står så här i Johannes 16:7. Jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte går bort så kommer inte hjälparen till er. Men nu går jag bort, säger Jesus, då ska jag sända honom till er. Så Jesus själv, han säger här att vi ska få en hjälpare. Det här är ett grekiskt ord som det heter parakletos på grekiska. Och det betyder, det är någon som kallas in till vår hjälp. Och i Johannes 14:26 står det så här. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Så den helige ande, han är en som är kallad till vår hjälp, en annan hjälpare. Och det där annan hjälpare som parakletos är, det är en som är likadan som Jesus. Så om Jesus gick omkring och botade människor, om han gick omkring och uppmuntrade de svaga, om han mötte de som var sargade, om han brydde sig om de som samhället då kanske idag också har problem med, då gör den helige ande samma sak. Han är alltså en likadan person som Jesus på det sättet, med samma egenskaper som han. Det här är bra att komma ihåg. Och jag tycker det är lite coolt att Jesus säger att vi behöver en hjälpare. Jag vet inte hur många av er här som känner att det är hjälpbehövande. Jag är en sån. Det är bra. För de som är hjälpbehövande tror jag också är ödmjuka i hjärtat. Därför att då behöver vi hjälp från honom som är vår hjälpare. Men det sköna med Gud är att han har lovat att han ger oss hjälpen. Det är väl bra. Så det är fantastiskt med den helige ande. Han är också, hjälparen är kallad, står det här, att vara vid din sida. Du är aldrig ensam. Och Jesus säger, jag ska inte lämna er faderlösa. Det är ganska skönt. Så där du sitter just nu så ska du veta att den helige ande, han finns vid din sida. Och är du frälst bor han på din insida. Den helige ande är en vän som Jesus sände för att hjälpa dig och mig, för att ge oss råd, leda oss. Men också för att ge oss kraft. Han pratar mycket om den helige ande, Jesus i Johannes 14. Så därför står det i 16-17, de verserna där. Och jag ska be fadern och han ska sända er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. För världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Sen står det i Romarbrevet 8:26 att den helige ande manar gott för oss med suckar utan ord när vi ber. Och jag vet inte hur många av er som står inför dig ibland att ni inte vet hur ni ska be för en situation eller ett eget liv eller någon annans. Var ni med om det? Säkert flera gånger. Och därför står det han kan hjälpa oss i bön. Vi kan alltså vända oss till honom och säga, Herre, jag vet inte hur man ber för det här. Men här sitter jag, här står jag, här finns jag. Hjälp mig. Och så får du be för din situation, du får be för någon annans situation. Och så hjälper han dig att be rätt ord. Låter det bra? Mm. Den helige ande är också, punkt 3, vår lärare. Lärare är trevliga. Ja, nu sa vi det. Bibeln säger ju här att världen inte förstår och kan ta emot Guds ande. Det funkar liksom inte. Det är som vatten och olja. Det är två grejer som liksom inte går ihop. De skiljs alltid åt. Men Bibeln säger att utan Guds ande kan du inte heller förstå hans vilja. Det står ganska häftigt, för det står att Guds ord och vilja och plan är dårskap för den som inte är född på nytt av hans ande. Och det här hittar du i första Korinterbrevet 2, 1-16. Nu har ni ju inga fantastiska bilder där bak, för min man är bortrest och jag har varit bortrest och det blev inga bilder. Nu får ni slå på gammalt hederligt sätt upp era biblar om ni har med dem. Men det här är ett längre stycke och jag väljer att inte läsa hela stycket som jag just citerar, första Korinterbrevet 2, 1-16. Där Paulus berättar att när han kom till Korinterna så var han inte så stöddig och med stora ord och visade hur bra predikant han är, utan han bevade när han skulle förmedla vad Gud har att säga. Och precis på samma sätt kan vi känna oss också när vi möter människor i vardagen. Men vers 9 säger han i första kor 2. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berättat dem som älskar honom. För oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utan människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Det är väl bra. Vi har alltså fått anden för att vi ska veta vad som finns hos Gud. Så även om ingen kan förstå vad som är i Gud, utan bara Guds ande, så har han gett oss sin ande just därför att vi ska veta vad som finns i hans hjärtas djup. Fy, vilken smart plan. Visst är det bra? Tänk att du kan få veta vad som är på Guds hjärta. Det står det här. Och så säger han här, Paulus, detta förkunnar vi också, inte med ord, med mänsklig visdom, utan med ord som anden lär. När vi återger andliga ting med andliga ord, en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande, det är dårskap för henne. Hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Ja, det är ju spännande. Och jag vet inte, man kanske kan jämföra det lite med att om jag kan ett visst språk så kan jag ju förstå en hel folkgrupp som pratar det språket. Men om jag är främmande för det språket fattar jag ingenting. Jag brukar säga till mina afrikanska vänner när de pratar med varandra, nu pratar ni tungor igen, jag förstår ingenting. Jag kan inte dela det som de har. Och lite på samma sätt är det att vara född av anden. Du förstår vad Gud säger, du förstår hans språk. Du kan lyssna in vad anden säger. Och det här kan du ju så att säga lära dig. Kanske inte genom att lära dig språket i första hand, men att bli född på nytt. Så får du tag i det här. Det gäller alltså varje människa, att du så älskar Gud världen att han gav sin enfödde son. Tror jag är viktigt att vi kommer ihåg. Eller hur? Det är för alla människor, men det behövs tro och ta emot. Men det finns möjligheter att få leva ett liv i anden. Så våra naturliga sinnen kan inte förstå det som är från Gud, oberoende hur intelligenta vi än är. Jag tycker det är ganska befriande. Det betyder ju att det inte handlar om vår intelligens, utan det handlar mer om hans. Och då är vi ju alla på det torra. För är vi enkla eller smarta spelar inte så stor roll. Vi kan alla vara hos Gud, höra från Gud och ha hans ande som visar och leder oss och lär oss. Det är väl bra. Så vi är väldigt beroende av den helige ande för varje liten kunskap vi får. Men Gud säger också att vi ska be om vishet och han ska ge utan hårda ord, står i Jakob 1:5. Han hjälper oss så att vi kan omvandla det som vi läser när vi läser Bibeln i våra dagliga liv. Han blir som en sån här brobyggare mellan kunskapen vi har i ordet och hjärtat, vår ande, där vi behöver omsätta det i praktiken. Det är ju inte alltid lätt. Och han säger i Johannes 14:26, hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt. Så det var Jesus säger, att den helige ande är din hjälpare. Men han ska också påminna om allt vad Jesus har sagt. Och det är bra att komma ihåg, för om inte du minns allting så minns han allting. Han kommer ihåg allt vad Jesus har sagt. Han kommer ihåg vad som står i ordet. Och han kan hjälpa dig med det. Och ännu lättare kommer du att ha det om du läser ordet själv. Så kan han också lysa upp saker som du redan vet. Och i rätt tillfälle plockar han fram dem. Det är ganska skönt. Så leva i ordet är också bra. Så den helige ande hjälper oss att förstå Guds hemligheter i hans ord. Det står ju att skriften faktiskt är inandad av Gud. Så den helige ande, han var med och skrev den där boken. Alltså han skrev Bibeln. Så han vet nog vad det står där. Och han kan hjälpa dig att förstå den. Johannes 16:13 säger, men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Så den helige ande, han talar också om inte av sig själv, utan han talar det som fadern säger, det som finns hos Gud redan i hans hjärta. Men han talar också om vad som kommer att ske. Och det är ganska skönt att ha den helige ande som talar framtid och hopp för oss, som vet vad som kommer att ske. Han har allt i sin hand. Och det är jättetryggt att ha en sån hjälpare. Och därför är vår kanske stora utmaning att vi behöver lära oss att leva i anden. Att förnya våra sinnen, som det står i Romarbrevet 12. Även om du har blivit frälst och född på nytt i ditt hjärta, du har fått en ny natur på din insida, så har du ju en själ och en kropp som kanske inte är så van med det nya livet. Och som behöver vänja sig, som behöver lära sig nya saker, som behöver förstå och lägga av saker som inte är bra för dig. Här vill anden hjälpa dig, den helige ande, din hjälpare här. Okej? Men vi behöver därför förnya våra sinnen genom att läsa i ordet vad det står där och mata oss precis som ett barn behöver mat. Så matar vi oss med ordet. Det andliga livet för en kristen är också en kamp. Och det är nu ingenting vi ska sticka under stolen med. Och vi ska titta lite på det. Back to the beginning. Okej. Den andliga kampen. Det finns en kamp i våra liv varje dag. Jag sa ju att vi, när vi blir födda på nytt, märker skillnaden mellan det som är mörker och ljus och det som finns i våra liv som inte är bra. Det kanske vi inte noterar förut på samma sätt. Det hade inte så stor betydelse, men när han flyttar in som är ljus så lyser han också över de sakerna. Och det är faktiskt en väldigt konkret stor skillnad i ens liv. Men det finns en kamp varje dag. Och den här kampen med att leva efter köttet eller leva i anden. Och både i Romarbrevet 7 och Galaterbrevet 5 så talar Paulus om den här kampen. Och jag skulle vilja ge den några minuter, den här kampen. Så har du en bibel får du gärna slå upp Romarbrevet 7 just nu. Det här är ett lite längre stycke så jag hoppas att du orkar följa med. Jag tror ju på att Guds ord är ju sanningen, det är vad han säger. Och när jag läser ordet blir jag alltid glad, för då känner jag att det här riktar mig. Det här gör att, oj, precis så här är det ju, det här han säger, för han lyser på saker och ting. Så låt oss läsa Guds ord tillsammans, Romarbrevet 7:14. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Någon som känner igen sig. Okej. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen, så säger jag att den är god, eftersom den påpekar saker då. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. För jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det som jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne. Och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag arma människan och hoppar till vers 24 här. Kanske jag inte gör. Men i alla fall, vers 24. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Ja, där kanske vi stannar ibland och tänker hemska saker. Igen klagar jag när jag körde bil. Igen var jag arg på det. Och igen gjorde jag det här. Hur många av er känner igen sig? Jo, det är just i vardagen vi behöver andens hjälp, eller hur? Mer än någon annanstans. Mer än här i kyrkan faktiskt. För här finns det många andra som kan uppmuntra dig och se glada ut. Och påminna dig om att Jesus finns och att du är gullig och god och så här. Men när du vet, sitter själv och tycker att du har gjort bort det ganska redigt. Då är det liksom den här bönen. Alltså jag arma människa. Det jag inte vill gör jag igen. Jag vet inte, jag tror den här kampen finns i var och en av oss. Då står det så här: Gud vare tack, Kristus Jesus vår Herre. Han svarar själv på det här, Paulus. Han säger: Gud vare tack, Jesus Kristus vår Herre. Vi ska läsa vidare. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Kapitel 8, vers 1 säger så här i Romarbrevet: Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. För livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Här kommer svaret. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom min syndiga natur, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Jag tycker det står jättetydligt. Jag vet inte om du förstår vad det står. Men han har den här kampen på sin insida. Det här mellan, jag gör inte som är rätt. Och så säger han, vägen till att göra det som är rätt, det är i Kristus Jesus. På nytt födelse, han tog mitt straff. Du kan inte göra detta i dig själv. Men lever du i anden, står det också. Vi ska titta på det i Galaterbrevet. Så får du också kraften att leva det som är rätt. Förstår du det där? Det här kan du läsa om igen hemma. Jag tycker det är kanonbra verser och jättecentrala för en kristen tro. Du behöver förstå att det är inte för att vi är präktiga och sitter i kyrkan och kallas, att därför kallas vi heliga. Det är inte det heliga som vi har åstadkommit, utan vi är heliga för det han har åstadkommit i oss, för oss. Förstår du? Därför får du vara helig på grund av vad Jesus har gjort för dig. Det är inte mig och min egen präktighet, utan hans verk genom Golgata och hans liv i anden som gäller mig. Förstår du? Blir du glad av det här eller? Ja, hoppas det. Jag tror det. Galaterbrevet 5:13 säger så här. Har du Bibeln får du slå upp Galaterbrevet 5:13. Vi läser lite. Ni är kallade till frihet, bröder. Använd inte bara friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varann i kärlek. Hela lagen är uppfylld i detta enda budord: du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni bitar och sliter i varann, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Så det betyder att det händer ju ibland att man blir lite bitande och slitande. Men ät inte upp varandra, säger han. Han sa att vi ska tjäna varann i kärlek. Vad jag vill säga är detta: vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden, så står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv och avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, alltså i dumma saker, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: den som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sånt är inte lagen emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Det är väl lite fascinerande, tycker jag. Det här är skillnaden, och vi kan ju se det ganska tydligt. Ett liv i anden, säger han, utlovar att andens frukter, vems frukter, var det min präktighet som åstadkom de här frukterna? Njet. Det var anden som åstadkom dem. Förstår du? Det är inte mig själv det handlar om, alltså att jag gör det här, utan det är något i livet i anden. När jag lever i gemenskap med honom, låter mig komma under hans inflytande, då händer det någonting i mitt inre. Då kommer det frukt ut av den här relationen. Utav att jag umgås med Herren, så påverkar han mig genom i min ande. Och det här kommer fram i mitt liv. Jag vet inte om du tycker att jag tycker det är så attraktivt med människor som har den här kärleken, glädjen och det här tålamodet. Har du träffat någon sån här, ofta kanske lite äldre, som har varit med lite längre och som vandrar med anden? Jag vet inte om ni har träffat någon sån här människor. Men det är fascinerande att vara nära dem. De är så trygga. De har ett sånt tillit till Gud. De vet vem han är. Och de känner honom. Och de bär de här frukterna på insidan. Det är fascinerande att få bära Guds frukter i sitt liv. Varje troende i varje generation har varit tvungen att kämpa hårt för att följa andens ledning och säga nej till sina egna begär. En del kanske tror att det är lättare när man blir äldre och mognar mer i tron. Men ända till livets slut måste vi ständigt ropa till anden om styrka för att klara av att hålla oss på helighetens väg. Jag tycker det är viktigt att poängtera och komma ihåg att den här kampen finns faktiskt hela tiden. Det är först när du når himlen. Och det är därför vi talar så gott om himlen. För då avslutas någonting i vårt inre. Den här kampen mellan köttet och anden tar slut. För då har vi nått målet. Det som Gud egentligen har frälst oss för. Det han egentligen önskar med våra liv. Att få vara tillsammans med oss hela tiden. Det är där i himlen, där den platsen där han finns. Där hans kärlek, hans rike råder. Utan de här begränsningarna som vårt syndiga kött liksom bär med sig. Det är där som han vill fullborda. Det är dit vi kommer en dag. Men under den här vandringen, hur gammal ung vi än är. Så kommer vi att uppleva den här spänningen. Det betyder att vi ständigt måste leva av anden. Ständigt måste lära oss av honom. Ständigt söka i hans ord. Ständigt leva av honom. Du kommer inte undan fast du har suttit på kyrkbänken i 20 år. Jag kommer inte undan. Eller för att du är en pastors dotter eller son. Eller för att du bara känner till de andliga sanningarna väldigt bra. Vi behöver alla leva och ständigt förnya oss. Och det talar Bibeln jätteofta om. Det står att lev i anden, står det. Det står att förnyas i anden. Det står att vi ska leva av den helige anden. Uppfyllas av anden mer än andra saker. Och det här är något som han säger, vill du leva ett liv där du kan se en förändring. Där du kan se andens frukter i ditt liv. Så har du ett val att göra. Den här kampen har du varje dag. Och ju mer du när den goda sidan så att säga, ju mer Guds ande får utrymme i ditt liv, desto mer kommer du att bära de frukterna. Och inte de här med köttets gärningar, det är gräl och det är split och jobbigt mellan människor och fiendskap och avund. Det är sådana otrevliga grejer som dyker upp i olika sammanhang. Och ingen av oss vill ha det där. Men Jesus och Guds ord säger att lever vi i anden så kan vi få dem det här goda i våra liv att växa och bli mer och mer. Mycket lättare i relationerna, i vardagskampen. Eller hur? Ja, att vandra i anden, det är väl fascinerande, eller hur? Om vi är beroende av den helige ande för att leva det fantastiska och spännande liv som Gud har för oss. Han hjälper oss att leva rätt och rent inför Gud. Och det är också den heliga ande som helgar oss. Det är alltså inte att vi själva tar oss i kragen, drar oss till kyrkan och gör lite bättre från oss. Det är jättebra att ni är här. Fortsätt med det. Ta med fler. Det är helt okej att vi uppmuntrar varandra. Påminner oss om vem Gud är. Att vi är ett folk. Att det finns många som tror på honom. Som följer honom. Vi kan uppmuntra varandra. Fortsätt med det. Men det är den helige ande som helgar dig. Som gör att du gör rätt saker. Förstår du det här? Det är därför det nya livet är så nödvändigt. Det hjälper inte att du vet och har huvudkunskap om Gud. Om att man kan bli frälst eller ska gå i kyrkan. Det räcker inte. Du behöver bli född på nytt, frälst av hans ande. Och du behöver sedan vandra i och leva i anden. Det står att det är han som helgar oss. Den heliga ande är en helig ande. Och han påpekar ganska snabbt, försiktigt. Du, det här är inte bra. Och jag menar, ju mer du umgås med honom, desto mer vill du ha av honom. Och desto mer du vill ha av honom så säger han, hör du, det är lite trångt här. Skulle du kunna flytta på det här i ditt liv? För jag får inte utrymme när det här finns i vägen. Det här är lite väl mycket kött nu. Så kära vän, sätt dig hos mig. Låt mig komma in. Förlåt din medsyster, din bror, kanske din mor, din far, kanske någon syster eller bror. Kanske någon kusin eller någon klasskompis eller någon arbetskamrat. För ju mer du gör det, desto mer utrymme får hans ande i dig. Desto bättre mår du, desto mer av hans frukter kan du bära i ditt liv. Den helige ande arbetar hela tiden i vårt liv för att rena och forma oss. Och när vi vandrar i anden som Paulus råder att vi ska göra här i Galaterbrevet 5, så förändrar anden oss så att vi mer och mer återspeglar hans härlighet och långsamt förvandlas till hans avbild. Det är fascinerande tycker jag att Gud kan verka sin egen natur, sina egna egenskaper i våra liv. Och att han också har olika namn på den helige ande i Nya testamentet. Jag ska bara kort nämna några sådana innan jag slutar. Det står så här om den helige ande. Så jag tycker att när du nämner honom vid de här namnen, så det är också egenskaper hos Gud, hos honom själv. Men det står att han är frihetens ande. Han är inte bundenhet. Han är inte dåligt samvete och bördor, utan han är frihetens ande. När du kommer till Jesus, när du verkligen får leva ett liv i anden, då är du fri. Du är faktiskt den person du är skapt att vara. Men det fantastiska Gud har planerat för dig. Och att få leva tillsammans med den helige ande, att leva med frihetens ande. Att veta att han kan göra dig fri också på andra områden. När du sitter fast så vill han hjälpa dig. Han var ju vår hjälpare. Och sanningens ande står det om i Johannes 14 och 17 och 16 och 13. Jag tycker sanningens ande, han säger precis som det är, men det är samtidigt så befriande, för han dömer aldrig. Han har inte kommit för att döma mig. Det står att Jesus säger, jag kom inte för att döma utan för att frälsa världen. Och den helige ande dömer ingen. Och vi ska inte heller döma varandra faktiskt. Det är den helige andes arbete att jobba på var och en av oss. Det står att vi ska älska varandra, vi ska betjäna varandra. Det står att vi ska uppmuntra varandra, eller hur? Sen finns det någon som vi ska ta i tur med och saker och ting. Men det får du ta i hand om sen, det lämnar vi så länge. Därför det står att det är vissa som ska göra det. Inte du ska stå och peka finger på allt och alla. Jag tror att ser du ett problem hos någon, en flisa i din broders öga istället för bjälken i ditt eget, så tror jag att det är dags att be. Jag tror det är då du får ödmjuka dig och be att Herre, du som är sanningens ande, visa också din sanning för den här brodern och systern. Låt mig få visa din kärlek så att den här brodern eller systern eller min vän kan se dig i allt det här och kanske få lämna det här som håller henne eller honom tillbaks. Det är löften som man har gett oss. Låter det bra med sanningens ande? Och sanningens ande, det står att han fyllde, i apostlagärningarna så bad Paulus för några. Och de står det blev fyllda med den helige ande. Och de började tala i tungomål och profetera. Och det finns jättemycket att undervisa om den helige ande. Jag kunde gå på hela dagen här faktiskt. Men ett tecken på att bli fylld, att bli född på nytt, det är när Guds ande flyttar in på min insida och föder mig på nytt. Jag får ett andligt uppvaknande. Jag blir en ny skapelse på insidan. Men han vill också utrusta mig. Och det är att uppfyllas av anden, att kunna leva av anden. Det är när han, liksom att doppas i hans andes kraft och få vandra med den hela tiden. Det är en liten skillnad. Och ett av tecknena på det är att tala i tungomål. Att tala i den helige ande. Och det står på flera ställen i Bibeln att man bygger upp sig själv. Du talar ord från Gud till, från ditt hjärta till Gud. Han talar tillbaks. Du får bygga upp dig själv förbi ditt sinne som säger nej, det här är inte möjligt. Men det står att de uppfylldes av den helige ande och de profeterade. Och då kan man tänka, let dem då som så säger Herren och sträckte ut en hand på varandra och peka. Jag tror inte alls att det var så. Jag tror att det betyder att när du profeterar så talar du Guds ord över ditt liv. Du kanske har sagt, Gud jag är alltid fattig, jag har aldrig pengar, fy vilket jobbigt liv jag har. Plötsligt när anden fyller dig så säger du, åh det är möjligt för mig. Alltså Gud har allt för mig vad jag behöver. Du börjar profetera, tala positivt över ditt eget liv. Du skapar dig en ny framtid med andens hjälp. Fick du det? Jag tror det här är jätteviktigt. Därför ska du inte vara rädd att tala i tungomål. När vi ber här för bönämnen, ibland ber vi också i tungomål. Därför att vi vet inte vad vi ska be. Men vi vet att vi kan koppla ihop med honom som hjälper oss i bön. Inte för att vi vill visa upp någonting, utan för att vi vill ha nöd för människor. Och det är också något som anden gör i vårt inre. Han skapar en nöd för andra människor på vår insida. Så att vi bryr oss om varandra. Det är ett verk av anden. Det står att hans kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom den helige ande. Så vi behöver ge näring åt den helige ande varje dag i våra liv. Så att han får utrymme att verka i oss. Det står också att han är vishetens och kunskapens ande. Det står i Efesierbrevet 1 och 17. Och jag vet åtminstone att jag behöver vishet väldigt ofta. Och tänk att få be om det. Att han också uppenbarar sin vilja så att jag förstår vem han är. Det står just det i Efesierbrevet 1:17. Vishetens och uppenbarelsens ande till rätt kunskap om honom. Det kan jag be om. Och så tycker jag om att det står att han är kärlekens, kraftens och självbehärskningens ande. Det står i 2 Timoteus 1:7. Det tycker jag är lite fascinerande faktiskt. Därför att hur många av oss behöver inte självbehärskning? Nu blir det tyst. Vi behöver mycket självbehärskning av och till, eller hur? Och det står här att han är den ande som vill hjälpa oss med det här. Självbehärskningens ande. Vilken häftig ande. Låter som något speciellt så här nu. Men han har det här namnet. Han kan hjälpa dig när du är arg på någon. Han kan hjälpa dig om du kanske har problem med ilska. Att inte kunna behärska dig när du ser alldeles för mycket god mat 50 gånger om dagen. Så vill han ju hjälpa dig. Han är självbehärskningens ande. Förstår du? Han vill hjälpa dig. Så det är verkligen en vardagskristendom. Det handlar om att vandra med anden. Det är inte spooky cookie liksom far omkring så här liksom, och leva på något som inte finns. Det är precis down to earth. Det är här på jorden där vi kämpar i den här kampen mellan att göra rätt och att göra det som vi vet att är rätt men inte gör det. Det är just där vi behöver anden. Anden är vår hjälp i vardagen. Jesus säger, nu kommer jag att sticka härifrån. Det är nödvändigt för då kommer hjälp. Den anden som alltid är hos er, som hjälper er, påminner er, som kan hjälpa er med behärskning, som kan skapa frukter i ert inre. Och det står ännu som sista kulinaritet att den heliga ande ger oss gåvor när vi betjänar människor. Så när du går ut och hjälper andra människor, det står att vi ska göra det, älska din nästa som dig själv. Och hur gör vi det? Vi behöver öppna för andra människor. Då står det att vi kan få gåvor som kommer oss till hjälp precis just i den stunden när vi behöver det. Här står jag inför en som behöver helande. Herre, jag kan inte hela någon, men du kan. Jag har läst dig ditt ord, jag vet att det är sant. Och tillsammans med dig, helige ande, nu så får jag be för den här människan att du ska göra ett under. Och så kanske du får tro för att nej, men det här kommer att kunna ske, så står det i hans ord. Förstår du varför anden är så viktig för dig och mig som troende? Han är inte den du behöver i kyrkan, han är den du behöver i vardagen. Och det vill han också vara. Varenda dag vill han leva nära dig, påminna dig, älska dig och ta hand om dig och bry sig om dig. Och det är en fantastisk förmån, tycker jag i alla fall. Hörrni, låsångsteam, ska vi bara ta en och sjunga en sång innan vi går in i nattvarden? Och jag har beställt den här själv. Men den säger, ta mig till den platsen där jag bara ser ditt ansikte. Alltså, fall över mig, helige ande. Det låter ju lite så här som att han... Men det kan, du kan ha det som en bön. Jag behöver mer av din ande. Jag behöver lära att känna dig mer. Och under tiden får de som ska göra sig redo, de som betjänar i nattvarden. Men ha den här bönen inom dig när vi sjunger tillsammans. Ta mig till den platsen där jag bara ser ditt ansikte, din närvaro jag söker. Och du kan ha Guds närvaro i ditt liv varje dag. Varje dag. Därför det är det som Jesus har gjort för dig och mig. Det var det som var katastrofen för den onde. Därför det kom människor som förstod att Jesus har förlåtit de synderna. Tog emot anden och började vandra i anden, betjäna andra människor, leva nära honom. Det är väl fantastiskt, eller hur? Och vi vill gärna ha mer av det. Så låt oss ha den bönen i den här sången medan vi förbereder oss för nattvarden.